Då hälsar jag dig varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Bibeltimman. Det är den sjunde delen av första Petrusbrevet och idag så ska vi läsa kapitel 1, vers 18-21. Det är den första Kristushyllningen av tre som finns i första Petrusbrevet. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ett hopp står till Gud. Är det nu bara lägger vi den här stunden i dina händer. Vi ber helige ande att du ska uppenbara ditt ord för oss. Och jag ber om din välsignelse över var och en som lyssnar. Kom helige ande. Tack att du är här. Tack att du hjälper. Tack att du leder. Och du öppnar våra ögon så vi ser. Du öppnar våra öron så vi hör det evangelium som du vill ge till oss. De glada nyheterna som du vill inpränta i vårt hjärta. Tack att du är här. Amen. Det här stycket där börjar med orden ni vet ju. Den kristna tron ska ju vara förankrad i kunskap och i vetskap om Jesus. Vi ska givetvis vara insatta i den sunda läran och vad den betyder, men det är ju inte kunskapen som sån i första hand, utan vår kunskap bygger ju framförallt på en ny insikt. Att vi har fått öppnade ögon. Det som vi kallar för uppenbarelse. Vi är inte längre okunniga. Sanningen om Gud. Sanningen om oss själva. Sanningen om synden och vad den har gjort med oss. Sanningen om nåden i Jesus Kristus. Allt det där har avtäckts. Uppenbarats för oss. Ni vet ju, säger Petrus när han talar och skriver till sina mottagare. Jesus säger i Lukas kapitel 10 och vers 21. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa: jag prisar dig far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Man kan givetvis ha en intellektuell vetskap och kunskap, men den i sig själv gör inte så att vi förstår på ett djupare sätt, ett andligt sätt. Den insikten, uppenbarelsen, den kan bara ges och tas emot genom den heliga ande. Nu är det inte på något sätt fel att ha kunskap och att studera och att vara kunskapstörstande, men Jesus säger att det är inte den här världens visa och kloka som har fått insikten. Alltså de som förlitar sig på sin egen intellektualism och klokskap. Utan det är Guds små barn. Det är de ringa i världen. De som har ödmjukat sig inför honom och hans ande som har fått den djupa insikten. En andlig kunskap om de andliga tingen. Lyssna till vad Paulus säger i första Korintherbrevet kapitel 2 och vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Människan, Guds ande förutan, alltså den naturliga människan om jag uttrycker det så, som bara har sin mänsklighet att tillgå, har ingen möjlighet att vare sig förstå eller greppa det som hör till Guds ande. Det blir bara obegriplig dårskap. Men Petrus, han säger till sina läsare och han säger till dig och mig som tror: ni vet ju, jag kan tala till er för att ni har förståelsen och ni har förutsättningarna att förstå på djupet. Och vad är det då som vi och Petrus första mottagare har fått insikt i och som vi vet? Jo, att vi är köpta fria. För den som inte vet, för den som inte har fått insikten, uppenbarelsen, den här andliga kunskapen, så låter det kanske dåraktigt. Det är ungefär samma förundran som råder när Jesus vid ett tillfälle talade med några judar. Vi kan läsa ifrån Johannes kapitel 8, vers 31. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Men de svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Vad säger du, Jesus? Ja, nu förstår vi inte. Vi är väl inte slavar och har aldrig varit. Men vet du, vi var och är alla en gång slavar under synden. Men Gud har köpt oss fria. Det handlar om en insikt om synd. Om vilka vi är utan Gud. Vad synden gör med oss. Vilka konsekvenser synden får i våra liv. Och hur vi också kan bli fria ifrån syndens slaveri. Guds sätt då att befria oss ifrån synden liknar ju också i vissa avseenden Guds frälsning för israeliterna i andra Moseboken kapitel 12. Det här är ju ett sammanhang, det här uttåget ur Egypten, israeliternas befrielse från slaveriet där. Vi återkommer till det om igen. Det som kallas Exodus. Andra Mosebok kallas ju också för Exodus. Och det beskriver ju hela den här processen ut ur Egypten mot löfteslandet. Och då står det ju där bland annat hur israeliterna då strök blodet från ett felfritt lamm som de hade slaktat på sina dörrpostar. Och det här blodet, det var ju tecknet för fördärvaren att den skulle gå förbi. Och folket blev räddat, de blev frälsta, de kom ur fångenskapen, de blev fria från slaveriet. Och på ett liknande sätt så fungerar ju då Jesu blod för oss. Alltså vi får ju tro på det som Jesus har gjort för oss genom sin korsdöd. När han offrade sitt liv för vår skull. När han lät sitt blod utgjutas på Golgata kulle. Vi får i tro åberopa Jesu blod för vår frälsning och för vår befrielse. Nu finns det ju givetvis flera avgörande skillnader. Vår svårighet är ju inte främst fysisk. Vi befinner oss inte under ett fysiskt arbetsslaveri i ett främmande land. Vi sitter inte i ett fängelse, utan vårt slaveri är ju mer av moralisk karaktär. För det handlar om vår insida, det handlar om vårt andliga tillstånd, det handlar om vår möjlighet till frihet att vandra i Guds vilja och på Guds väg. Och så är det ju också likadant med Jesu blod, det kan ju inte på något sätt jämföras i värde med det slaktade lammets blod i Egypten. Jag återkommer till Jesu blods unika värde. Men det är ju så att Jesu blod omnämns ju ofta i Bibeln som lammets blod. Och när vi samlas tillsammans så sjunger vi många gånger sånger om lammets blod. Jag tänker så att för den oinvigde och för den som kanske inte vet så mycket om det här kan det ju låta väldigt märkligt. Men Jesus är ju inget lamm, utan det är ju ett bildspråk som kopplar ihop och knyter ihop Jesu gärning med den gammaltestamentliga berättelsen och de offer som utfördes där liv offrades för liv. Vi vet ju hur Johannes döparen sa då när Jesus kom och han fick se Jesus. Då sa Johannes döparen: se Guds lamm som borttar världens synd. Alltså Jesus är Guds utvalda felfria lamm. Det som händer i Gamla testamentet och då bland annat i samband med uttåget ur Egypten, det är ju en skuggbild, en förebild på det verkliga som skulle komma. Och lammets blod, eller då Jesu blod, framställs här av Peter som en köpesumma, ett pris som har betalats. En skuld är betald. Någons missnöje är tillfredsställt. Någons vrede är avvänd, blidkad och släckt. Paulus han skriver i första Korintierbrevet kapitel 6 vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Alltså priset för våra synder och för vår skuld är betald till sista öret. Jesus har betalat för våra liv. Han har köpt oss till Gud med sitt blod. Silver och guld, hur dyrbart det än kan låta i våra öron, det duger inte som betalningsmedel. Det är inte tillräckligt. Materiella dyrbarheter duger inte heller. Och goda gärningar, hur till synes goda de kan verka, så duger inte de heller. För allt det där som vi i egen kraft försöker att framställa inför Gud som vår summa, så att säga, vår köpesumma, den kommer till korta, den räcker inte, det fattas för att betala det fulla priset. Det är inte tillräckligt. Men Jesu blod har det dyrbaraste värde som existerat på jordens yta. Det är ett tillräckligt betalningsmedel för vår frihets skull. Mina vänner, priset är betalt. Det var ett högt pris. Men skulden är betald till fullo. Skuldebrevet är sönderrivet, det är utraderat. Och det där köpet i sig, det är ju en våldsam motivation för oss till ett heligt liv till Guds ära. Vi tillhör ju inte oss själva, som Paulus säger. Vi är köpta av Gud. Han har rätten till oss. Vi är, för att spetsa till det lite, skyldiga vår uppköpare våra liv. Ja, några saker då om Jesu blod som gör Jesu blod just till det här tillräckliga betalningsmedlet. För det första så är ju Jesu blod ett unikt blod i den bemärkelsen att Jesus är den enda som är både Gud och människa. Det gör hans blod unikt. Och det står till och med om Jesu blod som Guds blod. I Apostlagärningarna 20:28 så säger Paulus till de äldste i Efesos: ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare. Till att vara herdar för vad då? Guds församling. Som han har köpt med sitt eget blod. Jesu blod är alltså Guds inkarnerade blod. Men Jesus är också 100% människa. Och därför är Jesu blod ett unikt blod. I bemärkelsen att han är den enda som är både Gud och människa. För det andra så är Jesu blod det syndfria blodet. Det är orsaken till varför hans blod kan utgjutas för våra synder och bli det här giltiga och fullständiga betalningsmedlet för oss. För det tredje, Jesu blod är också ett oförgängligt blod. Det har en evig natur, det är ett oförstörbart blod, ett offer som burits fram för dig och mig som betalning på det himmelska altaret. Evighetens himmel. Det fjärde så är också Jesus eller Jesu blod det ropande blodet. Hebreerbrevet 12:24 säger så här: ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Jag vet att i första Mosebok kapitel 4 så står det om den förfärliga händelsen när Abel blev mördad av sin bror Kain. Och när Gud sedan söker upp Kain och så säger han till honom, han frågar: vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Kan man tänka sig vad ropar Abels blod? Jo, Abels blod är ju en symbol för den syndfulla mänskligheten och det ropar från marken om hämnd, om straff, om gottgörelse för allt oskyldigt blod som har utgjutits. Men nu står det här i Hebreerbrevet att Jesu blod ropar högre än Abels blod. Det överröstar ropet om straff för syndare. Det ropar om att det finns en försoning att tillgå. Det finns förlåtelse. Det finns frälsning för var och en som tror. Jesu blod är det ropande blodet som ropar högre och som talar starkare än Abels blod. Så det är underbart. Och för det femte, och vi har redan varit inne på det här när vi läste Hebreerbrevet, att det står om det renande blodet. Jesu blod är ett renande blod med renande kraft. Det ger förlåtelse, alltså det finns förlåtelse från synd. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 9 och 10, vi läser: om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. När det gäller då den helige ande och andens uppgift i världen så är den ju främst, eller egentligen, det är den uppgift som anden har att överbevisa människor om synd, om rättfärdighet och om dom. Och om vi så att säga bekänner våra synder, om vi inser vem vi är och vänder oss till Jesus, om vi ber honom att rena oss i hans blod, då är han trofast. Han förlåter oss våra synder. Han renar oss. För Jesu blod är det bästa reningsmedel att tillgå. Jesu blod har en renande kraft. Men om vi däremot påstår att vi är utan synd, då är vi okunniga. Då gör vi Gud som är sanning till en lögnare och då lever vi inte i sanningen och hans ord har inte slagit rot i våra liv. Men ni vet ju, säger Petrus, ni vet hur det står till. Ni vet vem Gud är. Ni vet vem ni är. Ni vet vad synden är. Ni vet vad synden har åstadkommit i era liv. Ni vet att ni är behov av frälsning. Och ni vet att det finns förlåtelse och rening och befrielse. Och ni vet var den befrielsen finns någonstans. Den finns i kraft av det som Jesus gjorde på korset. När han utgöt sitt blod för våra synders skull. Vi är friköpta genom Jesu blod. Inte med silver eller guld. Ett högt pris har betalats för din och min frälsning och befrielse. Så står det om vår frälsare Jesus Kristus att han var utsedd redan före världens skapelse. Innan någonting annat existerade, med andra ord. Och det här är ju dimensioner som vi inte kan greppa och förstå eftersom vi inte har förmågan att förstå evighet. Vi ser ju allt utifrån en tidslinje. Så här måste vi bara inse att våra begränsningar krockar med Guds gränslöshet. Men för Gud är det ju så att hela historien ligger öppen och blott. Inför honom. Han är den som var, han är den som är och han är den som kommer. Han har lika god kännedom om morgondagen som han har om gårdagen. Och han vet precis vem du är. Han känner dig där du är. Och han vill komma till dig just nu. Han vill vara din vän. Han vill bli din frälsare. Han vill vara din befriare. Hans blod är ett blod som räcker för din frälsning och din renhet och syndernas förlåtelse. Han är utom tid och rum. Han är från evighet till evighet. Vi vill ju gärna tänka på det här som att Jesus är lösningen efter att Adam och Eva hade syndat. Men Guds frälsning i Jesus Kristus, det är ingen efterkonstruktion. Gud, han reagerar aldrig på incidenter som han inte har förutsett. Utan Jesus, som det står här, han var utsedd redan före världens skapelse. Gud visste innan världsalltet blev till vad som skulle komma att behövas. Och det är ju det här vi kallar för Guds eviga rådslut. Det han skulle genomföra i skapelsen och sitt handlande i historien. När så att säga klockan började ticka. Från det att sa Gud var det ljus och det blev ljus. Och i sitt eviga rådslut så har han utsett Jesus Kristus redan före världens skapelse till att bli Guds rena och felfria offerlam med uppgift att dö för våra synder. Friköpa oss genom sitt dyrbara och unika blod. Det finns också bibelställen som antyder att Gud också har förutsett vår frälsning. Att vi har varit kända av Gud redan före världens skapelse. Det är ju egentligen inget konstigt, det är ju en ganska logisk konsekvens av det vi har sagt. Kunde Gud utse Jesus innan världens grund var lagd, så borde han ju också kunna förutse människors ställningstaganden. Och det där är ju obegripliga och hisnande tankar för oss. Men Gud hade ju inte liksom tur att det var så många som nappade på hans erbjudande. Utan han såg och han ser redan innan vad som kommer att ske. Och det är ju faktiskt så att samma uttryck som används om vår frälsare, samma uttryck kan vi också i skriften se används om de troende. Vi kan se i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 4 till och med 6. Där står det: han har utvalt oss i honom. När då? Före världens skapelse, till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Samtidigt då så ska vi ju vara lite försiktiga här och inte dra det här för långt. Vi måste inse att här finns det en krock, så att säga. Medan Guds gränslöshet och våra mänskliga begränsningar. Vi tror inte på någon vad vi brukar kalla för predestinationslära. Att vi skulle så att säga vara, eller att vissa människor skulle vara förutbestämda av Gud till evigt liv. Och egentligen i förlängningen så blir det ju också att andra i så fall skulle vara förutbestämda till förtappelse. Läser man bara de här förhållandevis få bibelorden så kan man lätt kanske hamna i sådana tankegångar. Men då vill jag att du ska veta att det finns andra bibelord som motsäger de här tankarna. Och en sån lära skulle få väldigt, väldigt besvärande följder som i många stycken inte överensstämmer med övrig biblisk undervisning. Det skulle få konsekvenser för vår syn på försoningen. Det skulle få konsekvenser för vår syn på människans fria vilja. På vårt uppdrag som Jesus har gett oss att evangelisera och missionera till jordens yttersta gräns och så vidare. Så här tvingas vi helt enkelt inse att våra mänskliga begränsningar inte fullt helt ut kan förstå det här och greppa det här. Den här krocken så att säga mellan Guds allmakt, allvetande och våra liksom begränsade tidsuppfattningar. Hur som helst, han var alltså utsedd redan före världens skapelse, men i dessa sista tider har han uppenbarats för er skull, säger Petrus, och för vår skull. Vi lever i en mycket privilegierad tid. Det här uttrycket sista tiden, det kan man höras användas på lite olika sätt. Många gånger kan det vara så att när människor talar om sista tiden så har man liksom tankarna på den tid som just föregår Jesu återkomst. Men när Bibeln talar om sista tiden så talar den om tiden från Jesu uppståndelse och framåt. Petrus mottagare här, och då skrevs ju det här brevet inte allt för länge efter att Jesus hade vandrat på jorden. Och då säger ju Petrus till sina mottagare, han skriver att Jesus Kristus har uppenbarats för er skull i dessa sista tider. Hebreerbrevet 1, vers 1-3 säger: i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden, har han talat till oss genom sin son. Vi märker att han har talat till oss i den sista tiden genom sin son, alltså Jesus Kristus, och hans inträde i världen har med den sista tiden att göra. Honom, alltså Jesus, har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna, det är ju det som vi har talat om här, så sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Här ser du Guds eviga rådslut. Att sonen av evighet bryter in i tiden. Han träder in i vår tillvaro. Han renar från synd. Och sedan vänder han åter igen till en framtida evighet. Från evighet till evighet. Och just det här med de historiska händelserna som vi läser om i Bibeln, de är så viktiga att tro på. Jesus, han träder in i tiden, han uppenbaras i historien. Allt det här som vi talar om som rör då Jesus, vi läser om hans födelse och vi läser om hans hans dop, hans verksamhet, hans lidande, hans död, hans uppståndelse och sen också hans himmelsfärd. Det här är ju historiska faktum. Det är daterade händelser. Jesus Kristus har uppenbarats för oss i tiden. Och nu befinner vi oss i den sista tiden efter det att Jesus har utfört reningen från synderna. Kan man tänka sig, kan man inte liksom bara ha en liten filosofisk tro sådär? En liten symbolisk tro, en känslomässig och en allmänt liksom existentialistisk inställning. Och jag menar att det kan man inte. När Paulus ska skriva om vad som är det viktigaste som han har fört vidare, jag tänker på 1 Korintierbrevet 15, vers 3-5, så säger han: jag förde vidare till det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot. Vad är det viktigaste då? Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas, eller Petrus då, och sen för de 12. Så läser vi fortsättningsvis att han visade sig för flera andra också. Så när Paulus då vill tala om för oss vad det verkliga frälsande evangeliet innehåller, så ger han oss faktiskt ett historiskt innehåll. Han sätter hela frälsningen i relation till de här historiska händelserna. Och i vers 11 så säger han sen i samma kapitel: och vare sig du nu var jag eller de andra, så är det detta vi förkunnar, och detta har ni kommit till tro på. Alltså det är det historiska evangeliet som är det frälsande evangeliet. Det är för människor i tid och rum som Jesus kommer. Han har uppenbarats för vår skull. Sonen utstrålar Guds härlighet. Gud har talat till oss i tiden. Vi kan se på Jesus och vi kan förstå vem Gud är. Han har stigit ner till oss i tiden. Och efter att han har utfört reningen från alla våra synder och uppväxt från de döda, så har då den sista tiden tagit sin början. Ja ni, vägen till Gud går alltid genom Jesus. Han är den enda medlaren Den sanna tron måste alltid vara en tro på honom som har handlat genom Jesu död och uppståndelse. Det är den enda frälsande tron. Att skilja tron på Gud från de goda nyheterna om Jesus, det är att häda hans namn. En sån tro befriar inte utan kommer hålla oss kvar i fångenskap. Och ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Amen.